Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Lyssna på en ekonomistats podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej Hanna.
Hej Mia.
Två kvinnor i karriären som har så mycket att avhandla innan de ska på gala ikväll för att fira sitt moderskap.
Innan vi ska tävla i vem som är årets mamma.
Årets mamma.
Kanske jag och du efter den helgen, då var, eftersom att våra killar var bortresta.
Ja, men ni verkar ju ha ganska mysigt, du och Nisse. Jag menar, han, ni kan ju hitta på lite grejer och sådär. Och du är ju lite mer, ska jag säga, jag tänkte på det. Jag gick och svor lite. För att det är ju våran bil de åker upp i. Så jag är ju liksom
transat.
Men du är så här, nej Anton, du får inte ta bilen. Alltså så här varje gång. Så sitter jag själv liksom.
Jag har glömt det, vet du, det är så sjukt. Tanken har inte ens slagit mig att du inte då har någon bil.
Det här alltså skett tredje gången.
Ja, jag vet. Ja, sorry, men jag tänker att du ändå inte vill, du sa ju första gången, minns jag, att så här, ja, du ändå inte vill köra med båda barnen.
Men det gör för då jag var ju.
Ja, men, jo. Ja, ja.
Men det var ju när jag heter Blanche var så här ny, var så helt ny. Då var jag ju så himla, tyckte det var så jobbigt när liksom hon skrev. Alltså det var så himla svårt att kontrollera. Men nu är det ju ingen fara. Men jag sitter ju fortfarande bara fast här. Kan ju knappt gå och handla.
Ja, man får köpa en till då.
Ja, det är den som...
Jag borde också ta hyrbil då bara, killarna.
Ja, men, nej, Hanna.
Jo, men jag tänker aldrig sitta hemma hos oss utan bil. Det vill väl inte du heller. Då får de ju hyra en bil.
Ja, men man får väl eller så får jag hyra en bil. Alltså det skulle vara jättesjukt. För då tänkte jag så här, det är ju den som ställer till mest scener som får behålla bilen då.
Ja, det är, det vet vi båda att det kommer vara jag.
Vi kommer fortsätta så här.
Jag skulle kunna ställa till en scen just nu, kan jag säga, över att du säger det till mig. Så irriterad är jag just nu.
Är du det? Är du på dåligt humör?
Ja, vaknar. Oh, så fruktansvärt.
Oh my god.
Vaknade i morse. Kände, aha, nu har man ställt till för det för sig igen då. Hade alltså drömt en dröm om att jag hade ringt och skällt ut. Det är så tråkigt när folk ska berätta om sina drömmar mer än då. Men hade ringt ett... Ja, men jag drömde att jag hade ringt och skällt ut en klippare för att han hade klippt ett program fel.
Aha.
Sen så i drömmen så visade det sig att det var inte ens mitt program han hade klippt. Så att jag hade en lång förlåt turné. Så jag vaknade upp liksom med den känslan. Och den känslan drabbar ju mig ofta. Sen ja, så gick jag, ja, var jag redan på dåligt humör då för den här drömmen. Sen var jag i badrummet. Och då, alltså, jag tycker att det är helt sjukt att Oral-B, eller vad fan de heter, har gjort en tandborste. En eltandborste. Som Anton då använder. Med rund botten. Så den trillar över mig hela tiden. Alltså den står på handfatet. Och den är också alldeles för lång. Så den platsar inte i något skåp. Alltså den är överallt. Och Anton glömmer den alltid fram. Alltså jag hatar den där tandborsten så mycket.
För det blir ljud på en gång.
Ja. Det tippar.
Ja.
Så att jag hade ju alltså sånt psykbryt. Att den, för Anton och Lisa så fortfarande kliva upp innan då. För att jag skulle att spela in den här podden bland annat. Så vet du det. Slutade med att jag i badrummet och den där tippade över mig fyra gånger när jag håller på att tvätta av med ansiktet då. Att jag tar tag i den och liksom på väg, alltså jag en sekund jag tar den och liksom tar den mot mitt knä och ska bryta den i två delar.
Vet du vad som hände här? Nu ska jag berätta liknande historia från mitt liv efter den här helgen. Alltså jag är så trött efter den här helgen. Alltså det har gått bra. Men jag är ett vrak. Alltså du vet också, det är så jävligt svårt för mig att hålla ordning och ha två barn. Och kunna duscha och borsta håret. Alltså jag har ju inte borstat håret på 4 dagar. Mm. Och då är det till slut så kommer Johan hem och jag bara... För jag måste bara få ta liksom en lång dusch. Och då ställer jag mig i duschen, i min dusch på övervåningen. Och det är ju liksom ett badkar. Och där har jag en sån här hylla liksom, som ligger över badkar. En hylla, vad säger man? Ett sånt... Men planka. Det har alla mina liksom, produkter. Ja, men vad heter, vad ska man säga?
Ett ja, men det är väl ett hyllplan då?
Ett hyllplan liksom, över badkaret. Ja. Och där har jag alla mina produkter. Och det är ju inte lite Maria Nila-produkter jag har där. Och sen så har jag då min duschslang. Och det här händer varje gång att när jag tar duschslangen, då river jag ner samtliga produkter så det bara far runt i badkaret. Och igår när jag gjorde det, alltså jag hade liksom inget mer i mig. Så då la jag mig ner i badkaret och så skrek jag.
Vilka syn.
Ja, det var liksom, det var det jag hade. Alltså jag hatar när, alltså det känns som att bara jag går in i ett rum så bara liksom jag kan inte.
Det rasar
grejer. Och det har liksom pågått nu i 4 dagar. Och där liksom, det där var det sista dödsskriet. Och sen så hittade de bara ett skal där inne i badkaret.
Ja, men med schamponerat hår. Ett väldigt vackert hår låg där.
Ja,
och sen har det ju fortsatt då. Aha. Sen har folk skrivit till mig. Som att när vi träffade då underbara Angelica Pitcher. Aha. Vad fan heter hon efternamn? Jag kommer inte ihåg.
Nej.
Och
Pitcher.
De hennes, ja, heter hon Pitcher? Ja, men och hon Emily Slotte.
Mm.
Ja. När vi träffade dem på och båda de är ju jätteroliga. Träffade dem på något event ju, och så pratade vi om förfesten till mammagalan och så sa men vi kommer vara hos våran frisör, kom dit och drick vin så här, det kommer bli jättekul. Träffade ju också Siri Berge, en annan sån här influencer, mamma, underbar. Bjöd också in henne, det är bara komma dit, alltså jag och ni ska fixa oss, det är bara att ni dricker vin. Jag kan kolla med Gigi, och hör av er ifall du också skulle vilja fixa håret, kan jag kolla med Gigi liksom. Ja, och folk har ju varit jättepeppade på det här och så. Eller jag har bara tänkt att ja, men det var skönt då. Då är vi där, fixar oss, dricker vin och sen går vi på mammagalan.
Ja.
Nu har det ju blivit, nu har, alltså, det är som du skrev också ett sms. Det är liksom 20 mammor med grov ADHD nu som ska planera en ny förfest. För vi hade ju bestämt det här med, alltså nu hänger jag ut folk åt höger och vänster, men det skiter jag i, för jag var så jävla irriterad också. Jag har ju grov PMS och jag vägrar ta min medicin, så att jag är ju som ett jävla psykfall. Ja, men i alla fall, Frida Lund, en älskvärd person, nära, alltså liksom kommit och blivit en nära vän till oss. Då är Klara Doktorov också en nära vän, alltså känt sedan 100 år. Älskar båda. Men vad fan är det som pågår? När de då hijackar den här förfesten. Och helt plötsligt har vi en ny grupp, WhatsApp-grupp. Där det liksom med de här 22 mammorna med grova NPF-diagnoser. Som bara så. Ja, nu ska vi vara på Klaras föräldrars lägenhet. Nej. Det ska vi inte. Vi ska vara på matlabbet. Ja, så, hallå, vadå? Vi skulle väl vara... Vi har ju planerat... Eller har vi inte sagt nu att vi skulle vara ett gäng hos Gigi. Alltså vad är det, eller jag fattar ingenting. Och det som händer då, så här, och då är ju de så här jätteglada, jättegulliga, bara, så här, tycker jag inte att något är ett problem. Och det är ju inget problem. Men problemet blir nu när folk börjar skriva till mig. Hallå, jag förstår ingenting från den här gruppen. Skriver liksom 4 andra tjejer. Vad är det för grupp som har startat? Som, så här, ska vi inte vara hos frisören? Eller jag fattar inte. Ska vi inte vara hos Gigi typ? Nej, ja, alltså kom dit om du vill, men nu verkar det inte vara så. Jag vet inte. Och då känner jag mig också som att, alltså, jag förstår ju att det är ingen som har gjort någonting fel riktigt. Alltså det är bara, folk vill bara ha kul. Ja. Men jag, i mitt sinne och på min kammare, sitter ju så här, fy fan, vad fan är det här nu då?
Ja, men, då kan jag säga.
Passive-aggressive.
Ja. Det sjuka är att du har inte haft någon kontakt med Gigi om det här.
Nej.
Du har ju inte ordnat någonting. Alltså jag känner bara så här också, nu får du ta och lugna ner dig lite, Anna Persson.
Jo, men
vadå,
får att jag så här var min plan då. Jag trodde att du hade bara pratat med Gigga om att vi skulle vara där. Då var ju min plan då att skriva till henne nu. Jag känner ju henne, jag vet ju hon är. Hon tycker bara att det är kul. Då skulle jag skriva till henne. Skulle det funka ifall vi var fler tjejer som satt och drack vin?
Ja. Och det gjorde det ju såklart. Men från början, så det var ju inte ens så från början. Och sen så trillade det på en till och en till. Och då tänkte jag, då tror jag att kanske att Frida och Klara känner såhär, nej men gud, nu börjar vi bli så många att vi kanske ska liksom...
Ja, men såklart! Ja. Men säg det till mig först då! Ja, men det är så jag kände.
Ja. Eller säg det till mig som har bara försökt fråga personer 150 år. Vilken tid kommer ni? Eller hör av till er, till er jävla frisör själva.
Ja, jag vet.
För ni, alltså det,
och det här, hörni, ni som lyssnar, är ju tecken då på att kvinnor inte kan arbeta tillsammans. Lägg ner mammagalan!
Det är liksom alltid någonting. Jag fattar inte hur det kan bli.
Nej, jag har inte varit så. Jag kände bara att igår att du var jättearg. Och jag bara, nu får du ta och lugna ner dig lite. Alltså, för jag tyckte
men du var ju också arg.
Ja, men jag var ju arg på, alltså, så här, för att jag tyckte också att det var så här. Det gör väl ingenting om den förflyttas. För jag hade...
Nej.
För jag tyckte liksom att det blev någonting som inte jag... För det var bara jag i början som var snäll och frågade. För det började bara i början för att jag ville vara snäll. Och, eftersom jag skulle till Gigi den dagen så tänkte jag... Men då kanske Frida och Hanna vill fixa håret. För det är också deras frisör. Och sen har det här bara blivit något helt annat.
Ja, jag vet. Riktigt störigt. Men nu är det så. Nu ska vi i alla fall dit.
Vad kul ska vi se dig gå in på den här efterfesten ikväll. Och jag ska bara
förfesten,
gå runt och...
Förfesten, jag kommer inte dyka upp.
Nej. Jag ska gå och släcka bränder.
Hon har
inte tagit sin medicin.
Alltså, du vet ju hon kan vara. Ni har ju kanske lyssnat på podden.
Hon kan bli jävligt arg. Nej, men jag är inte arg. Det är också det. Jag har liksom ingen att vända ilskan till.
Nej,
jag
det är den värsta känslan. Det är ju så hemskt att bara bli irriterad. Men man inte vet. Men jag tror att det blir...
För att ingen vill ju någonting ont med det. Alla vill ju bara fixa bra. Liksom. Men jag tror att jag blir irriterad för att jag blir förvirrad. Vad fan är det som gäller? Fattar ni? Jag vill bara veta, vad är det som gäller?
Så känner jag också. Men jag är mer inåtagerande än du. För jag blir, tror inte jag var förvirrad.
Jo, men och det vet ju jag. Och jag tror också att en del av mig är också arg på din bekostnad.
Tack, för att jag inte...
För att jag vet.
Jag vill bara
att du är irriterad.
Säg ja eller nej.
Ja, svara på tiderna.
Ja, men roligt i alla fall. Jag tycker att det ska bli kul.
Jo, jättekul. Har inte ens något bra på mig heller.
Vadå? Det var ju du måste ha på dig det där som du skickade till mig.
Nej.
Vadå då?
jag stod... Det här också, jag hoppas nu att folk får ta mig med en nypa salt. För det här såg jag också igår när jag höll på att prova. Där såg jag min ensamhet framför spegeln och så såg jag viska för mig själv så här. Fet som en komet!
Det är verkligen PMS ansikte utåt, liksom i alla fronter så går du stenhårt fram. Självhat, utåtagerande, vi kör allt. Du Hanna?
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, skulle jag säga.
Det är som, ja, de kommer på den här funktionen efter dig, eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här. Du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera. Nej. Och så får man hem dem, och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter hålla på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger eller du vet så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss
i slutändan. Ah, cred till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Jajamän. Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya Eras. Ah. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Mm. Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Alltså, det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila. De har ju alltid
stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi, du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ju ambassadörer. Vi har hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Jag, ni vet väl det. Alltså, är det någon som, Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar den här, jag brukar ha den här lilla bustmasken Silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ger bort i present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här Soft då, Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beauty bag så får man ju en full size shampoo, balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det ju verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Jo, ska vi prata om dokumentären?
Precis.
Som jag har sett. Fick tips om.
Vi fick tips om dokumentären Puss hej då, som finns på SVT.
Jag håller på att omgöta att du kommer på att att hon är inte värd det är liksom. Jag skäms när min bebis.
Och vi har ju båda tittat på den. Och jag tror att det var ju många som hade redan sett den. Men också ett tips till alla er som lyssnar på podden. Jag ska läsa lite vad den handlar om. Två systrar i olika städer ringer varandra. Annika är mitt uppe i planeringen av sitt bröllop. Och Sandra har precis blivit lämnad av Filip, pappan till sin 3 veckor gamla bebis. Sandras situation får Annika att fundera över sin egen relation. Hur undviker man att familjeprojektet blir början till slutet?
Ja, när man blarskrika. Ja. Det är fan vad passande. Hur undviker man att familjeprojektet blir början till slutet? Ja, nej, hur undviker vi det? Nej, men både du och jag såg ju den här dokumentären och fick ju massa tankar såklart. Och man känner ju med alla åt höger och vänster där liksom. Och för mig var det ju bara så här, ytterligare bara sån scare att alltså, få till barn. Alltså jag var ju bara, du vet, i alla fall jag har känt mig lite sugen. Så efter den där dokumentären så var jag bara så, nej, det kommer inte gå. Alltså, för man slungades ju verkligen tillbaka, för den är så himla ärlig. Ja. Man slungades verkligen tillbaks i hur det är att ha en liten bebis och ja, men, sitta med
den bebisen på vakna nätter.
Ja.
Det är väldigt nu måste jag byta rum, tror jag. Nu börjar kollegor rabbla in här på jag ska flytta bara.
Det är en väldigt naken dokumentär, men man får inte se ansiktena. Så att det är liksom, det är ändå väldigt skyddande av deras integritet, tycker jag, att det är så.
Ja, men speciellt precis pappan och hon som blir lämnad får man ju inte se riktigt.
Nej. Och det bygger ju mest på samtal mellan systern då, eller de här två systrarna.
Mm.
Och egentligen så är det så här, det är så otroligt många för det första så är det ju bara så här, oavsett så är det så fruktansvärt att bli lämnad. Det är så, det är ju ett sånt trauma, bara det. Och sen då lägger man på lagret att man precis har fått en bebis när man är som mest utsatt som kvinna, måste man ju ändå säga. För helt plötsligt behöver man inte de bara personer, utan man behöver praktiskt, så behöver man en partner.
Man behöver vara två med en liten bebis.
Och framförallt när man har räknat med att man ska vara två.
Mm.
Det var därför man skaffade barn. Alltså det är på de premisserna man har valt att skaffa till barn.
Och det är också väldigt svårt, jag menar, när man får en sån där liten bebis, det går ju inte, vart är man? Jo, i hemmet. Mm. Hur ska man då kunna dela upp? Det är inte som så här att ha en femåring och ha varannan vecka, liksom, eller varannan var tredje dag, eller vad man nu har. Alltså det går ju inte att flytta runt en bebis på det sättet. Den är ju så här, den är fast vid, det är nästan så att det kanske inte ens är bebisen man behöver hjälp med, utan man behöver hjälp med precis allting annat. Mm. Alltså som mamma då, ifall man precis har fött och ska amma eller vad det nu är. Liksom, att det, eller även om man inte ammar. Alltså det är ju, man behöver ju liksom markservice i hemmet.
Och sen så är det ju då, så är det ju liksom mammaperspektivet, pappaperspektivet, så barnperspektivet lite, kan man ju säga. Men det är ju främst ur mamman och pappans. Då. Och det som slog både dig och mig när vi tittar på den är ju så här, alltså för det första, man blir också jätteirriterad på mammor och kvinnor när man tittar på den. Alltså jätte.
Ja, för det var inte någonting man förväntade sig. För att det är ju, ofta är det så lätt, så här, man läser beskrivningen och bara, okej, skulden är han. Så här, vad fan har ställt till för? Vilket det också är.
Det är det, men man tycker att han är en loser. Men sen så är det ju så här, vad har samhället gjort oss till? Det är det. Hur mycket ansvar
och det, men det är också någonting som mammorna själva, i, eller de här systrarna då, ena är mamma, andra inte, men det de själva får syn på är ju också deras egen liksom del i det, eller kvinnors del i att det här är liksom ständiga, vad ska man säga då, tjatet låter som förminskande, men det är liksom det här alltså, jag minns i början av podden, alltså något tidigt avsnitt, så hade jag läst en krönika från den här barnpsykologen Malin Bergström, som handlade om sugproppsmammor.
Mm.
Och det är väl lite det fenomenet man får syn på i den här dokumentären, att man aldrig släpper in pappan. Pappan liksom gör sig hela tiden till en
andrahandsförälder.
En andrahandsförälder, en liksom en han ges inte, och han får inte, och han tar inte eller liksom fullt ansvar. Och det krävs kanske två för att det faktiskt blir så. Liksom. Man kanske inte bara kan peka på pappor och bara, ni tar inte ansvar. Nej, men det går kanske inte heller att ta ansvar just i det här, på det här sättet. För att allt jag gör är fel.
Men jag, för då när jag sitter och, när man sitter och tittar på det, så blir det verkligen så här, det är, vi har ett, alltså från att man föds som kvinna på något sätt, så vet man att det viktigaste jobbet jag kommer ha, det är att bli mamma. För det är det, man kommer vara den viktigaste för en person. Och jag undrar om män, om pojkmän tänker så eller reflekterar på det sättet. För som jag sa till dig, så det blir nästan lite mer så här filosofiskt i så här, när det kommer till jämställt. Alltså, vi pratar ju väldigt mycket om så här, jämställt föräldraskap. Att göra det här testet till exempel. Vad gör vardera förälder? Och i min och Johans relation, så kan jag säga, alltså rent praktiskt så är han nog överlägsen mig i vad han gör. Alltså jag kan inte ljuga. Han gör så mycket mer än mig. Men jag är ju så mycket mer tyngd av föräldraskapet ändå.
Mm.
Nu har jag varit hemma med Blanche ett år, mammaledig. Och liksom Johan går 1 april. Och jag har typ ledsen på kvällarna, för jag frågasätter, har jag tagit vara på den här tiden rätt?
Mm.
Har jag jobbat för mycket under den här tiden? Nu är den här tiden aldrig tillbaka. Alltså jag liksom slår på mig själv på ett sätt som Johan aldrig skulle göra.
Nej.
Han skulle inte ens reflektera. Han är så här, lite tufft att vara borta från jobbet, va? Man tappar lite identitet och sådär. Och så här, men ska det bli nice att vara hemma typ? Ska vara nice? Passa på. Medan det är liksom, det är livs, alltså jag vet inte, det är liksom existentiellt nästan för mig.
Mm.
Det här.
Ja, det, att vara en människa är att vara en mamma. Alltså det är så, det går inte. Och det, för jag blev så jävla irriterad. Jag och Anton började bråka efter att jag hade sett den här dokumentären. Han hade inte sett den då. Mm. För då försöker jag ju prata med han om det här. För att jag skulle säga att i den här listan om vem som jag var, då är vi också, eller jag ska inte säga att ja, Anton gör säkert lite mer än mig och det är kanske svårare för mig att erkänna då. Mm. Men jag tycker också att jag gör också mycket praktiskt. Ja. Men jag försökte ju då prata med honom om den här tyngden som han, jag tror inte att han känner precis som du säger då. Mm. Och då ville han hela tiden få till att men du är ju en mer känslomänniska än mig. Anton, du kan inte förminska det till att det handlar om att jag har liksom större, att jag känner starkare kring saker. Jag kan lova dig att din mamma som du inte ser som en känslomänniska, hon har känt sig mer tyngd av föräldraskapet än din pappa som en större känslomänniska. Alltså det är liksom, det handlar om hur samhället ser, eller hur världen.
Hur modig vi är att erkänna det. Tror jag också.
Ja, men det också, precis. Jo, men jag menar, varför kvinnor känner mer också, det är, eller känner sig så här tyngda, det är ju för att vi bygger en hel identitet på att vi ska någon gång bli mammor. När vi blir mammor, hur bra människor är vi då? Det handlar om hur liksom, bra mamma vi är. Liksom. Ja. Och, ja, jag vet inte. Och sen säkert också hormonellt i vissa fall. Liksom.
Absolut. Alltså,
det är väl någon blandning.
Men då blir det ju också så här, det är inte bara, det är ju alltså hur man pratar. Alltså så här, alla broschyrer, alltså allt riktar sig bara, från att man blir gravid, all information riktar sig bara till mamman. Bara. Det är vården de pratar med. Alltså, pappan fostras in att vara en biroll och absolut fysiskt. Ja, det är jag som bär barnet. Men psykiskt ska ju pappan också bli förälder. Mm. Och vi, så här, du och jag, alltså man har liksom ett kontaktnät. Det ligger i vår, liksom, hur vi beter oss, att vi smsar våra kompisar. Och det säger ju många som skriver till oss också, tjejer som kanske är de första som får barn i sitt gäng, känner sig ofta ensamma. Jag känner mig aldrig ensam. Jag kunde alltid smsa dig. Och ja, berätta något trams.
Ja, men verkligen. Och det som jag tänker på där, kommunikationen från typ BVC eller MVC och liksom hela vårdapparaten. För det finns ju kommunikation mot pappor ibland. Men då tycker jag att den ofta är liksom fokus. Det är fokus på så kan du stötta din kvinna. Eller den havande liksom. Så kan du stötta, na. Kommunikationen är liksom inte... Välkommen, du ska bli förälder. Hur är man en pappa? Vad krävs av dig? Alltså, inte i förhållande eller i relation med kvinnan. Vad är att vara pappa? Mm. Förstår du vad jag menar? Så jag tycker att det borde vara liksom en tydligare... För den kommunikation som jag har sett där är liksom... Så här, pappagrupper, så ska du stötta din tjej som är gravid. Liksom. Mm. Eller att man... Det finns ju också... Men statistik på hur många män som är på de här föräldrautbildningen, och det är ungefär 50-50. Men då läste jag någon så här intervju i, jag tror att det var typ Aftonbladet, där de hade så här uppmärksammat den här statistiken och intervjuade olika papper, och då var alla svar var så här, men det var viktigt för min tjej att jag följde med. Ja, det var viktigt för den mamman liksom. Ja, det är viktigt att man liksom ställer upp för henne.
Men det är också det, eftersom det inte är så erkänt, jag tror att killar då inte förstår. De känner inte heller tyngden av det här. Nej, alltså, de är så dumma, så de fattar inte vilken utmaning det är. Så därför så skulle de aldrig gå med, alltså Johan Anton skulle ju aldrig gå med i en pappagrupp.
Nej.
För att de tar inte, alltså det är liksom, det är bara så här, vadå, det här klarar ju jag av. Alltså de förminskar ju uppgiften på många sätt.
Och det är för att det ligger längre ifrån, alltså det är för att identitet för dem är inte kopplad så starkt med föräldraskap som det är för oss liksom. Och generellt för kvinnor överlag. Liksom. Att identitet för dem är kopplad med liksom, karriär eller vad det nu kan vara. Men det jag tror händer, och som jag har sett kanske hända på väldigt nära håll, är ju att den där tron att ens identitet inte har med liksom, pappas eller faderskap att göra. Liksom, att man, det är så här, det är där barnet, här är jag. Jag tar hand om barnet. Mm. Det är som om man har den bilden, liksom, att det är väldigt frikopplat så. Då, alltså det jag har sett då är att när man sen blir pappa och man har den där frikopplingen, och sen så är man, kanske blir man också en pappa som tvingas ta mycket ansvar, och man får liksom rakt in i papparollen, då så tror jag att det är svårt att värja sig från att det blir också ihopkopplad med ens identitet, och då är den chocken kan ju bli, alltså det vet man ju, det är ju så här flera papper, alltså jag menar, som också drabbas av liksom någon slags förlossningsdepression och så. För när jag kollar på Anton så är ju det verkligen så här, jag tror absolut att det var det han liksom drabbades lite av. Alltså men en bit in på första året med Lisa. Och jag minns ju till och med bara på BB att jag var så fruktansvärt förberedd på det som hände. För att jag också vet, kanske för att jag så här, tänker att jag kanske kommer må dåligt av det. Alltså att jag hade liksom verkligen tänkt att det här kommer drabba mig psykiskt. Eller jag kommer behöva liksom förstå vad det är jag ska ta med, eller vara med om. Men han hade ju inte gjort det. Han tänkte ju bara det där. Vadå? Det är bara ett barn. Jag är jag. Och sen kom den här lilla bebisen och han var liksom bara så på BB redan. Medan kanske jag inte alls var det. Det där är ju, alltså, och det ser man ju också i den här dokumentären. Alltså att pappan i den dokumentären, han mår ju skit liksom.
Ja.
Och känner att han kan inte vara en duglig förälder. Alltså han har ju inte verktygen. Och man känner det själv. Och sen lever man med en person som också hela tiden påpekar det. För jag förstår att hon påpekar det. För hon blir ju irriterad liksom.
Ja, det blir så. För att, det tänkte jag också på, att det är så här, man kan vifta bort honom, för att som kvinna blir man på det, för fan vad omogen, så här, hur kan du göra så? Alltså det blir verkligen så här, det vi hatar mest i män blir han, nästan. Det är verkligen så här, vilken ond och god är den här historien. Men sen när man säger ju han så här, innan vi fick vårt första barn så hade jag all uppmärksamhet, och sen så riktade hon all uppmärksamhet på barnet, och jag liksom bara var utanför. Och det låter jätteomoget, men det är också så här, för det är också det då att man känner att man inte är den viktigaste för sin partner, men inte heller för barnet. Så här, vem är man i den här ekvationen?
Ja, man är ju så extremt, alltså att känslan att i sin egen familj vara obehövd, det måste ju vara fruktansvärt. Alltså det är ingen, man, alltså det vet man ju, att så här, att vara behövd är en av de tre benen för att liksom ett lyckligt liv typ.
Ja.
Att då känna att så här, nej, de kanske till och med klarar sig bättre utan mig. Liksom. Jag kan inte, för när jag också försöker hjälpa till så blir det fel. Eller det blir inte på hennes sätt. Liksom. Det är alltid hennes sätt man måste förhålla sig till. Samtidigt så tänkte jag på det. För att när vi mässade lite om det där så var vi också lite irriterade på hur mammor är och så. Men jag tänkte på en grej. Det här till exempel med den här syrran då, som tjatade på att sin kille skulle ta körkort. Att så här, kollade hela tiden bara så här, men ja, så här, du måste anmäla det här innan fredag, annars är det för sent. Så här, du måste, du vet, att man hela tiden pamprar, alltså försöker bara fixa, gör det där nu då, som du har lovat. Och jag känner igen det lite från min egen relation, hur Anton pratar med mig. Bara, du har inte glömt momsen nu va? Det där var den här, eller så här, har du kollat det där? Som du sa, kan inte du räkna ihop det här så jag vet vad jag ska göra, bla bla bla. Ja, men du vet, hela tiden någonting. Ja, och så att jag vart ju direkt så här, när jag såg det där. Men sen, och tänkte att jag var lite irriterad på henne, så herregud, vad ska tjata om det jävla körkortet. Samtidigt så fick jag också syn på så här, för att jag var på AV med en kompis, vars kille inte har körkort. Då kommer hon höra det här kanske, men jag hänger inte ut. Jag hänger inte ut där. Men hon är också så här, superirriterad på det, för de har ett barn. Och hon är ju liksom less på det där, såklart, för att hon det blir ju så här, det drabbar ju henne.
Ja.
Så att man hamnar ju hela tiden i det här då. Ska man inte säga? Ska man inte tjata? Ska man inte påminna om? För att om man då bestämmer sig så här, nej, jag ska inte vara en sån här sugproppsmamma eller en sugproppsflickvän, att jag hela tiden ska bara så här, whoop, jag hinner för, jag ska säga hur du ska göra, jag ska fixa, jag ska liksom pampra, jag ska om man bestämmer sig för att inte vara det, då blir det också kanske en period som kanske är lång, eller kanske för alltid. Jag vet inte ifall man lär sig. Ifall Anton inte skulle tjata på mig, jag är inte säker på att jag skulle lära mig.
Nej.
Då, det blir ju saker som drabbar en själv hela tiden. Man tjatar ju också om det här körkortet, för att hon kommer inte orka vara då den mamman som har körkort och behöver köra hela tiden. Nej. Med den här syrran. Alltså hon kommer ju inte, det här går ju ut över henne. Så då känner hon att hon måste säga någonting. Det är ju det som det blir hela tiden. Och den där balansen är så jävla svår. Hur mycket ska man liksom säga till, för att det i slutändan annars kommer ju liksom slå tillbaks på en.
Ja.
Som det är de här städvideorna på TikTok är likadant. Så här, one day with me not picking up after my boyfriend. 3 days for me, eller, alltså, Och så ser bara hemmet ut som helt för jävligt. Det är ju man själv som tvingas leva med det.
Ja.
Även om man så här tycker, ah, jag är inte facit då. Det är så här, vi behöver inte, liksom, den som städar mest behöver inte ha rätt. Liksom. Vi behöver inte leva så, men man vill ju inte leva, jag mår ju skit när det är så här stökigt.
Ja, det är det.
Hur länge ska man klara av det? Och så kanske han då efter 4 veckor plockar undan allting. Ja, de har ju levt där 4 veckor. Och sen blir det likadant 4 veckor till. Alltså,
ja.
Och den här killen, han tar inte körkort. Han kanske tar körkort 2 år senare. Men då är det 2 år där man själv har behövt köra hela tiden.
Mm.
För att man har då inte varit en sugproppsperson och inte behövt liksom tjata. Ja.
Mm.
Det är jävligt svårt bara, jag vet inte. Alltså, jag vet inte hur man gör.
Men jag tror också att det blir så här, vi ska, det är också det som jag har insett också när man får barn, som jag också såg i den här dokumentären, är ju att vi tjejer hamnar ju också i någonting som är, alltså de har ett bråk och hon känner liksom att jag får ta alla tuffa beslut. Jag tänker på att barnen ska äta bra mat. Jag vill inte att vi beställer pizza så fort de inte äter, bam bam. Och så till slut så känner hon så här, det är du som har fått mig att bli den här hemska mamman. Och det där känner jag igen mig. Vad är det du har fått mig till? Vad är det ni pottar mig till? Och så tänker jag så här, är det någon man som någonsin känner så?
Nej.
Just den känslan, vad har du fått mig till att göra? Och bete mig.
Nej, verkligen. Det där tror jag är så jävla vanligt. Alltså.
Mm.
Och det där är kul, för det där pratade jag med Anton om. Alltså direkt när jag hade sett den där. För att jag känner ju inte igen mig det där riktigt.
Mm.
Alltså det där kan jag se mer hos dig. Som har, för jag tycker att du har liksom väldigt höga krav på dig själv. Alltså du vet att så här, dina barn ska äta nyttigt. Det ska vara, alltså du kan så här, sovträna. Alltså du håller på liksom mycket mer. Och för att, det kan, jag vet, jag ska inte göra någon så här psykoanalys på dig, men jag kan gissa att det kanske är liksom för att du tycker att du ska uppnå typ det som din mamma var för dig och att hon aldrig gjorde fel och att hon hade så himla hög liksom moral eller vad man säger, eller du vet, medan för min del, där tycker jag att jag och Anton är så sjukt samspelt att såhär, ja, nu har Nisse en app hela tiden. Han, alltså inte hela, nu har han, alltså, men du fattar, han sover fortfarande med apparna, det är 3,5 liksom.
Mm.
Ja, alltså det är inte så, jaha, nu åt vi pizza för 3:e dagen i rad här.
Mm.
Och sen kan man ju såhär, båda två, men nu borde vi ta tag i det där. Och jag funderar liksom, för att det där, det är ju väldigt skönt för mig att vara så. Jag har ju massa ångest på andra sätt, alltså liksom med mitt humör och sådär, och håller på att straffa och slå på mig själv jättehårt. Men just med sådana där grejer, alltså såhär, ta tuffa beslut och liksom... Jag förstår vad skillnaden är. Alltså att det
ja,
är liksom...
men jag förstår precis vad skillnaden. Det har vi ju pratat om förut. Att det betyder ingenting för dig.
Nej.
Det där betyder ingenting för dig. Då
nej,
andra
för jag tänker,
liksom
men näring får ju... Alltså jag kan vara väldigt chillad i det där. Liksom på något... Och sen helt okillad med annat, verkligen. Men det gör det ju väldigt skönt för mig.
Ja. Men det är ju också så, för det är ju så här, Johan, det är ju alltid jag som tar de där besluten, sen är ju Johan alltid med. Men då när jag inte orkar fullfölja det helt ut, då har jag ingen som backar upp mig.
Nej, fy alltså, fan, jag fattar.
Så då är det så här, det är hela tiden jag som tar initiativen till att så här, nu måste vi, hon ska sluta äta på natten. Absolut, säger han. Då finns jag. Alltså, och det där är ju också så svårt, för jag kan ju känna igen mig i andra situationer att så här, när Johan klagar på mig och så säger jag så här, du får skriva en lista så jag kommer ihåg allting. Men det är ju, att skriva en lista är ju också en börda.
Ja, jag vet.
Alltså, och då får jag liksom, så här, då får jag liksom, kommer jag på det sen så här, förlåt, det är ju inte det vi ska nå fram till. Att så här, det han behöver är att jag kan tänka själv.
Mm.
För att skriva en lista är lika jobbigt som att be om de här sakerna.
Ja, alltså, det är liksom så här, projektlederiet.
Liksom. Ja.
Men det kanske också, jag håller med om det. Men på något sätt så tänker jag då, för man är som typ Johan och Anton, är det inte skönt för dem att skriva en lista? Alltså jag menar, man själv tar ju massa, alltså jag vet inte, jag tycker inte att det är skönt att skriva
en
lista
vet, men
till
det är också så här, men om det hade handlat om mina barn så hade jag blivit väldigt provocerad om Johan sa, men skriv en lista då.
Gud,
nu skulle jag inte säga det, men
nej, alltså det håller jag med om, alltså det kan man ju inte
för
göra,
för det är också liksom. Det ansvaret, återigen då, om vi ska gå tillbaka till det, att vi är förstahandsföräldrar, man känner sig som att man är den viktigaste personen i hela världen, det står och faller på mig, vilket gör då att man inte aldrig får, alltså för hon får också ett sätt, hon får ett utbrott så barnet blir rädd, och då liksom hon säger, jag har förstört hela hennes liv.
Ja. Gud, jag kände
hon kommer ha, jag vet, jag grät så mycket. Ja. Och så
vad sällan
är det
man
inte.
Har tänkt det där. Alltså gud vad det var.
Man, får,
alltså,
man tror var... som kvinna att man inte får, man får liksom inte,
man får inte vackla, man får inte bryta ihop ungefär, för då har jag förstört för alla här.
Mm. Ja, det var väldigt, alltså otroligt nära och fin scen liksom, när hon pratade om det där. Nej, man får inte vackla. Och jag tänker bara på den där tyngden. Alltså både du och jag kan ju känna oss väldigt överväldigade av föräldraskap.
Mm.
Och då tänkte jag på att, tänk dig känslan då, för det som man ändå kan göra, som jag känner att du och jag ändå har möjlighet, är att vi litar ju så fruktansvärt mycket på de vi lever med.
Mm.
Som att lämna våra barn till pappan är liksom, alltså, inget problem. Vi behöver inte kontrollera.
Nej, alltså det kan jag säga. Sånt kontrollbehov har jag inte. Du, alltså så här, om jag är borta, jag behöver ju inte ens ringa. Alltså det vet ju du. Jag har ju noll kontrollbehov när det gäller till Johan på det sättet. Det är obefintligt.
Och jag i och för sig lite nu när jag sa det där, för att jag har, alltså i morse till exempel när det var kallt, jag tycker att Anton är värdelös på att klä på mig. Så var jag också så här, du vet att det är kallt ute idag, va? Ta på, för att det är så här hemskt också att det har hänt kanske två gånger.
Jag tror att du är mer så än jag. Alltså där är vi, där är du mer, alltså du vet, ska berätta lite mer om
hur det ska göras.
Ja, hur det ska göras, tror jag.
Men utöver det, att jag kan vara lite så är ju min grundkänsla så här, noll problem att åka iväg. Jag ska åka till Gotland imorgon. Alltså, sista
men det tycker jag vi ska komma ihåg, Hanna. Det har inte alltid varit så. Du måste komma ihåg hur det var i början. Alltså, där har ju du övat. Nu är Nisse, för han 4 år i sommar. Jag kan säga att det inte var så i början. Och också känslan av att kanske lämna till Antons föräldrar.
Alltså, det jag skulle komma fram till. Att det är ju fortfarande en känsla som inte är 100%. Alltså lämna till både mina föräldrar och Antons föräldrar.
Mm.
Att det gör jag ju. Mm. Men jag... när både jag och Anton åker bort och vi ska lämna det, det är ju också, det är ju med en liten känsla så här, det är lite en sån känsla, och då tänker jag att den var fruktansvärt, det måste vara att ha den
mot känslan
mot sin partner.
Nej, men det är det,
alltså det är som att man aldrig, nej men jag tror att många kvinnor har så, nej, men alltså jag tror att
det har ju hon i den här dokumentären,
ja.
Släpp taget, och det kan, sånt kan jag bli väldigt irriterad på, för vad är det som kan hända? Du har ju levt med den här personen, och när han gör inte saker precis som du vill, men har de liksom, hur, alltså det, han säger någonting också att så här, det, nu när jag har barnen så får jag göra på mitt sätt. Och det är inte på Sandras sätt. Men det blir, alltså, så här, det är lättare för mig att ha barnen nu när jag får göra på mitt sätt.
Mm, såklart.
Och då blir man så här, då får han kanske känna, alltså då, det måste ju vara en underbar känsla. Och det har väl vi pratat lite om just att separationer, alltså våra vänner som har separerat nu, alltså, då får föräldrar, killarna steppa upp. För nu pratar vi om heterorelationer här. Det är ju,
alltså, det märker ni.
Ja. Att det är typ bra. Det kan bli bättre på många sätt.
Ja, verkligen. Att de så här, kommer vara mer med barnen nu än vad de var innan de var separerade. Alltså papporna.
Och det är ju, jag tror också just som det här samhället, att så här, samhället får oss mammor att känna oss så otroligt viktiga. Det är bara så här, förskolan, vilken ringer om när barnet är sjuk? Jo, det är mamman. Varför gör de det?
Ja,
varför?
Verkligen.
Och
jag tycker liksom att det är så här, man kommer aldrig ifrån. Alltså jag blir så deprimerad. Jag blir så fruktansvärt deprimerad. Alltså hur, för jag menar, vi är inte de första att prata om det här.
Nej.
Och det är liksom, det här är ju...
Men jag tror att det måste börja mer i det stora. För det är också ett otroligt stort ansvar för oss individer att ha. Som mamma, att vi också då ska så här släppa. Alltså så här, det måste ju ändras i hur vi, återigen, hur vi pratar om saker. Hur pratar vi om mammor och papper? Jag tänkte väldigt mycket tillbaka på, jag tycker att jag är väldigt mycket mer tyngd nu av föräldraskap. Och det är ju kanske för att jag har fått 2 barn. Men också, jag var väldigt, och det var ju såklart en kris i sig. Men jag var ju, folk gav ju mig så mycket så här, eftersom jag var sjuk när jag fick Florens, så var det ju så här, nu fokuserar du på att du är patient. Johan tar barnet. Mm. Jag fick så mycket, du är världens bästa mamma ändå. Liksom, jag visste, alltså så här, och sen kan det vara otrolig existenskris i att vara så här, vänta, nu är inte jag som är alltså den viktigaste. Vad är jag för mamma då? Men jag klarade det ganska bra ändå. Och det var så skönt. Jag blev så fri i min liksom, relation från början då.
Mm.
I att så här, allt hänger inte på mig. vänta, det är 50-50 här. Jag håller på med något jätteviktigt. Och väldigt ofta när jag låg så här, och vem är jag nu när inte jag är med mitt barn hela tiden? Här ligger jag och får cellgifter i 5 timmar. Sen bara, men papper åker ju på jobbet det första de gör. Efter barnet, bebisen har kommit. Mm. Och det är ingen som, de sitter inte på jobbet och bryter ihop för det.
Nej, nej, nej.
Men en annan tanke som jag slagits av, så här, vad är det vi ska nå fram till då? Är det att vi vill att män ska vara lika tyngda som vi, eller att vi ska bli lika fria som dem? För jag vill inte heller bli av med den här tyngden.
Nej, verkligen. Att känna, jag menar att det, känns, det var det jag menade också med att höra, att vara behövd.
Ja.
Alltså det finns ju ingenting självförtroendeboostande. Eller liksom att man såhär, jag är behövd och jag fixar det, jag klarar också. Ah. Och alltså att men är det inte bara så då, att man, om det finns liksom en tyngd, om det är 100 kilo då, och så nu, just nu så bär man runt på 80 kilo ofta för att det är så kopplat med sin identitet och sådär. Ska man inte bara då försöka att pappan bär 50 då, om man själv bär 50? Alltså tyngden finns kvar då, men den är ju bättre fördelad bara. Man kan se föräldraskap så lite.
De måste förstå hur viktig de är.
Ja. Och vart börjar man med det? Det kanske är liksom att man faktiskt... Det är någon som lyssnar nu som ska ha barn. Sitt första barn. Ja. Eller ja, ett andra för den del. Tredje eller fjärde. Man kanske också då kan så här, få sin partner då, ifall man lever med en kille, att gå på någon sån där föräldrautbildning själv. För jag tror att det är liksom... Det gynnar. För det var ju också som tog upp det, statistik i den här dokumentären också. Att det är... 15 år efter att barnet har kommit så kan man se att fortfarande är det liksom mamman som är projektledaren och som har absolut största ansvaret. Och att så här, utbrändhet, att det är 50% mer troligt att du blir som kvinna blir utbränd om du har barn. Liksom. Mm. Varför är det så? Ja. Alltså, det är för när det är de här 100 kilo när man går runt med och bara så, wow, jag ska jobba också med den här påsen på ryggen.
Ja, ser den med eran partner?
Ja,
dokumentären.
Verkligen. Men gör det inte ifall ni kanske funderar på att skaffa till barn, för då kommer det att dröja 5 år.
Ja, det är verkligen. Men det är återigen det vi pratade om i förra avsnittet också. Så här, all den här tyngden vi bär på, så, det är ju ytterligare en tyngd då, att vi ska bara ha fler barn också. Istället för att, vi kan knappt hantera vardagen som det är och vår relation. Och vi är så här, det är alltid skevt. Så här, normen är densamma som för 100 år sedan, men samhället har förändrats liksom, i hur vi ska jobba, vad vi ska prestera, vad vi ska vara för typ av föräldrar. Men det ska säga, ju fler barn desto bättre.
Jag behöver något för magen, Nia. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att du måste äta D-vitamin och C-vitamin, och det visste jag ju, men nu har jag ändå börjat gjort det då, men nu är det bara magen kvar, alltså förstår du, nu är det något kärl med magen, så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa, för det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Ja. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner, som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju en rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom, första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar. Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden SURRET25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till MAS som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MAS.
Tack MAS.
Oh, jag läste någonting gulligt på Instagram som fladdrade förbi. Mm-hmm. Som handlar om kläder och frigörelse, eller vad man ska säga. Mm. Jag tyckte det var så gulligt, för det fick mig att tänka på en annan grej. Men det är en intervju med en kvinna som, efter hon gifte sig, så slutade hon liksom klä sig som hon ville, för hon hade en väldigt kontrollerande man. Och det började ju med kläderna. Och sen så liksom spillde det över liksom att han kritiserade generellt hur hon såg ut, vad hon vägde, vilka hon umgicks med. Och ja, till slut så, alltså hon kände sig ju aldrig fin heller i vad hon hade på sig. Alltså hon var ju helt vilsen.
Mm.
Och sen så till slut så äntligen så separerade de. Och då så blev att, liksom att hitta sin stil blev hennes sätt liksom att visa att hon bestämde själv. Och det var inte han som bestämde längre. Och hon liksom gick runt i massa butiker. Och så hade hon hittat en tröja med en fjäril på. Med som en liten, liksom en kristallfjäril. Och hon hade alltid, vad heter det, älskat fjärilar som barn. Och visst är det så, alltså, det tänker jag ofta på med så här kläder. Att det är så mycket nostalgi och minnen som gör att man tycker om saker. Alltså nu när jag ska, alltså den outfiten som jag ska ha ikväll. Det är väldigt så, det som coola tjejer hade i början av 90-talet. En liten jacka och hotpants. Mm. Så som jag som barn drömde om att jag skulle ha på mig om jag hade varit en stor tjej typ.
Mm.
Och det är så här, det är så mysigt med det. Och då är det så, alltså det är så symboliskt då. Så gick hon och köpte den där tröjan med fjärilen som fick liksom flickan i henne att bara skrika av lycka.
Mm.
Och jag tycker att det är så här att just när man har blivit kanske lämnad eller gått igenom en kris. Det har vi pratat om förut. Men alltså det är så fint att ta tillbaka en del av sig själv genom kläder.
Efter moderskap också, apropå
ja,
det.
Jag vet. Alltså när vi har frågestunder om kläder så är det alltid frågor så här. Jag har en 3 månaders bebis. Vem är jag? Vad ska jag på mig för någonting? Alltså det är typ majoriteten av frågorna nästan. På riktigt alltså.
Och det är ju underbart när man väl börjar intressera sig då. Alltså jag missar det med själv. Alltså både du och jag som är klädintresserade.
Ja.
Att det den där, när man känner då första gången att bara, men vänta, jag vill klä upp mig lite.
Ja.
Men vänta, den där tror jag var fin. När skulle jag kunna ha den? Man börjar greja på. Mm. Sakta men säkert. Och då vet man, nu Hanna Persson, nu börjar du komma tillbaks.
Och drömma. Drömma. Och det tänker jag också på nu inför livepodden. Att när ni ska göra ordning och så. Det kommer bara vara tjejer där. Alltså ni får klä er.
Ta ut i svängarna.
Nej men alltså klä er hur ni vill. Alltså du vet. Du kan inte klä dig för sexigt. För knäppt. Alltså det är så här. Klä dig som en clown. Nej men alltså för hon berättade också i den här intervjun att hennes man så fort hon hade varit lite så här lite tokig i sin klädstil, för egentligen var det liksom the core i henne, så hade hon då hade han liksom så här sagt till henne så här, du ser ut som en clown, vad håller du på med typ så här, vilka fåniga kläder då.
Oh, tyst, din dumma mjöns. Jag hatar ju killar som ens har en åsikt om vad någon har på sig.
Men det börjar ju ofta
livrädda. Alltså de är ju bara så.
Men de säger ju ingenting. De kan ju inte säga något. De kan ju inte säga om det är fint heller.
Nej. Allt hon är en grej när jag bara på morgon. Det är faktiskt väldigt gulligt. Så börjar han säga, vad cool du är idag då? Vad cool du är idag? Alltså positivt. Inte så här, jag har försökt. Utan,
nej. Johan gör alltid.
Då blir jag väldigt glad. De är, ja. Men det är i alla fall nu. Ibland så här när man har varit. Jag minns för några år sedan bara. Var inne i någon butik här i Stockholm. Där det var en kille som var väldigt liksom på. När hans tjej skulle prova kläder. Och det där störde mig. Alltså du vet, jag stod ju där. Liksom, kunde inte koncentrera mig bland galgarna. Ja. Han sa väl inget taskigt vad jag minns.
Nej.
Men för mig var ju det alltså som stor red flag. Så att jag var ju bara så här, kunde inte koncentrera mig på kläder när jag kollade på. Utan stod ju bara där med snett öga och bara, vad är det som försiggår? Och då var han ju verkligen så där i provrummet. Och bara, jag tycker att jag provar den. Nej, den där var för liten. Ta en större storlek. Lala. Och det var inte hennes gay-vän, utan det var tydligt pojkvän. Och men bara såhär, jag tycker du är snygg i det här. Alltså, jag vart verkligen, då slog mig då såhär, gud vad jag inte avundsjuk på det där. Alltså, håll dig undan. Det där är hennes kropp och hennes kläder. Mm. Håll inte på åsikter. Det där har man tjejkompisar till.
Jag vet också, det är så nog känsligt att, hon är att vara kvinna. Alltså det är någonting också, det är för att det, någon har åsikter om en hela
det
tiden.
Det kan landa
kanske.
Så fel. Usch, ja, precis. Det kan liksom, du har menat, men det, jag gillar inte alls. Alltså, jag vet inte, det är någonting som bara, bara säg att allt är fint, så gör du det bra.
Ja. Du är alltid fin.
Summan i podden är väl så här, killar, heterokillar, ta mer plats som pappor, ta mindre plats som stylist.
Stylist.
Ja, verkligen. Har du stylist-bankväg
så måste du fundera på.
Det finns en regel, lev bara efter den.
Nej, men det är så otroligt. Bara apropå då, när jag läste den här texten då, när hon hade köpt den här fjärilströjan, för det finns ju också någonting symboliskt med en fjäril, känner jag, efter en separation.
Frihet, liksom.
Ja. Att man har gått från puppa till fjäril, att hon gick det i sin stil.
Ja.
Och då så kom jag bara på tillbaka, för jag älskar ju tankar för dagen.
Program på P1.
P1 för det, som... det är väldigt bra för mig. För det är bara 4 minuter långt. Och då typ, alltså, jag vet inte vilket år det här är, men det kanske är minst 10 år sedan. Så hörde jag ett jätte liksom så här simpelt, jättegulligt med Mark Levengood som berättar om sin väninna som precis har blivit lämnad. Och de är på fjärilshuset i Haga. Men det här är liksom, den här lilla historien tänker jag väldigt, väldigt ofta på faktiskt. Så jag tänker att vi ska avsluta dagen med den. För jag tror att det finns alltid någon som behöver höra den här lilla berättelsen. Så Jakob, klipp in den och så hörs vi nästa vecka.
Ja, det gör vi. Vi tycker om er. Gå ut i veckan nu. Och
följ oss på Surret podcast på Hanna P och på Nea Holm på Instagram.
Ja, om ni vill. Och förlåt för att jag var lite sur i början. Nu känner jag mig på bättre humör, men det blir ofta när jag pratar med dig. Du är min Premalex. Behöver ingen medicin.
Du, jag ska skicka den här till dig också, Anna, för jag tror att du behöver också höra på den här.
Ja, perfekt. Hej då alla tjejer! Puss,
love you guys.
Puss, love you!
Hej då!
Kanske var det ingen bra idé att ta henne till fjärilshuset. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte, men hon var så otroligt nedstämd så jag fick väl för mig att de där fjärilarna på något vis skulle pigga upp. Men mot en blytung skilsmässa hjälper väl inte fladdrande insekter som väger typ 1/10 gram. Och det jag inte tänkte på var att alla de här unga paren som går hand i hand är som lök på den hjärtekrossade laxen. Till råga på allt är min vän psykolog och då blir ju allt extra snurrigt. Hon viftar irriterat bort en gul fjäril och berättar att det här är andra gången som hennes man gör på precis samma sätt. Sin förra fru lämnade han för mig efter att vi känt varandra 2 månader, bara skilde sig och till mig har han sen aldrig talat om henne, inte ett ord. Jag tror uppriktigt sagt att han aldrig tänker tillbaka. Hon har alltså blivit dumpad efter 10 år och 2 barn för en kvinna som är just retligt mycket yngre, och efter bara några veckor har han flyttat in hos henne. Av någon anledning har de akvarier i fjärilshuset. Vi ställer oss och tittar på en ful fisk som tittar tillbaka. Sen sprattlar den till och är borta. Som om inte heller den vill se någonting så eländigt som min dumpade vän. Jag minns vi lärde oss en sak om fjärilar när jag gick på psykologlinjen, säger hon. Du vet att först är de larver ganska äckliga. För att bli fjärilar så måste de först förpuppa sig, vira in sig i en sån här liten klibbig bubbla. Som alla psykologer gillar hon inte sånt som är klibbigt eller på något sätt obestämt. Om man vill se ett fullständigt psykbryt, då ska man servera en psykolog flytande honung. Hur som haver, vår lärare berättar att om man ungefär halvvägs genom förpuppningen öppnar puppan, vet du vad man hittar där? Jag skakar på huvudet eftersom jag verkligen inte vet. Vatten. Bara vatten. Om larven på allvar vill bli en fjäril så måste förändringen vara total. Den måste släppa greppet helt och gå upp i flytande form. Det är där jag är nu. Det är en sån enorm sorg att skilja sig. Vi gifte oss i kyrkan till råga på allt, fast du vet att jag inte är så mycket för Gud och allt sånt. Men den dagen, då ville vi, det vet jag, båda ville. Och när vi lovade kärlek, då var det på riktigt. Hon spänner sina blåa ögon i mig. För honom finns inget av det där nu. Han går vidare och snart lovar han henne sin kärlek och så har han en ny fru, men han själv är densamma, likadan som han alltid har varit. Så kan jag inte leva mitt liv. Jag måste förändras av det jag går igenom, och för att göra det måste jag våga släppa greppet och låta allt flyta. I kaféet lägger jag ett stort wienerbröd på hennes tallrik och tittar på henne. Hon skakar på huvudet, men skakningen övergår ordlöst till en nick. Visst är jag väl. Inte en psykolog kan motstå klibbiga bakverk. Vi hittar ett bord på behörigt avstånd från alla trånande par och sätter oss. Hon sippar på sitt te och blickar ut över Hagaperken. Fjärilvingad syns på Haga. Jag ser att hon försöker formulera en tanke. Sen tar hon sats. Du ska inte vara orolig för mig. Låt mig flyta. Det är inte första gången. Sen en dag tar jag form igen, kommer ut och är en fjäril, helt ny och finare än någonsin. Och hittar jag någon då kan jag på nytt ge bort min kärlek, och det är återigen på riktigt. Allt medan min förra man fortsätter larva sig.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.